Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, Jonny här från Bajenpodden. Vi har ett samarbete med Acast som ni vet. Idag tänkte vi snacka om debaclet i Uppsala. Vi tappade ju matchen i 85:e minuten där. Vi ska försöka oss på en liten analys. Samt lite snack inför Europa-äventyret som börjar på torsdag. Ni kan stötta denna podd genom att gå in på supporter.acast.com/Bajenpodden. Eller om ni föredrar Swish så kan ni göra det på 079-332-4298. 079-332-4298. Följ oss gärna på sociala medier om ni vill. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Vi vill pusha lite också för våran YouTube-kanal som vi har börjat sända rörliga bilder på. Vi kommer inte ha det varje gång, men så ofta vi kan. Så prenumerera där och aktivera notiser och så vidare och gilla videos. Så sprider vi ordet även på YouTube. Då kör vi igång, ha det bra! Då kör vi igång. Bajenpodden 300. Det gick inget bra, vi tar det igen.
Nej, kör på, det blir bra.
Det,
blir
det där var rätt avsnittsnummer.
Ja. Bara fastna med tungan lite. Välkommen till Bajenpodden, program 359. Jonny heter jag, som ska guida er i Hammarbysmäns namn. Och med mig har jag ju då Niklas.
Tjena.
Tja.
Tja.
Bajenfans ständiga sekreterare, höll jag på att säga.
Ständiga sekreterare. Uff, det verkar vara en farlig roll.
Vad har du för roll där?
Ja. Jag är kassör.
Kassör. Ekonomi alltså.
Ja.
Ja, du har ju glasögon. Jag dömer ingen här. Och Erik, direkt från Skåne.
Ja, stämmer.
Intågad, hoppas jag.
Intågad, stämmer.
Ja, ja. Du är med Greta.
Ja. Greta hade blivit jättesur om jag hade flugit.
Ja, ja. Ja. Du hade inte kunnat spela in den här podden.
Nej.
Alla hennes fanatiker.
Shamed.
Ja.
Vi vet ju att Greta lyssnar.
Ja. Ja. Hur mår ni? Mår ni bra?
Alltså, det sjuka är att jag äntligen mår lite bättre efter helgen. Och nu ska man försöka genomlida det här igen.
Ja,
på något sätt.
Någon som skrev det. Lite, ja. Tack. Tack för att du river av plåstret igen.
Någon. Vet du hur sur hon kommer bli över att du kallar henne någon?
Okej, Nads. Vi gör en shoutout till henne. Ja, men så är det. Vi måste ju lida lite längre. Ja. Vi är ju så långt lidande är ju liksom Hammarby ändå. Liksom.
Nej, fan, det har varit jobbiga dagar. Jag blev glad idag när jag såg att Erik skulle podda.
Mm.
Fick jag träffa dig igen.
Vad gulligt.
Ja, det var
kul.
Vad fint.
Du får nej, men så då blir jag lite bättre. Men, nej, men fan, gårdagen var ju åt helvete. Men, nej. Det var inte mycket som gjorde en på bra med igår.
Nej, det var jag faktiskt inte sett highlights.
Nej, inte jag heller.
Inte jag heller. Vägen. Total vägen.
Det här är en match som man kommer göra sitt bästa för att glömma.
Ja. Den är sjuk. Jag vill bara tacka för allt beröm vi fick från podden i torsdags. 1970 podden hösten. Har ni lyssnat på den?
Nej,
det har jag faktiskt inte gjort. Jag har inte haft tid.
Men jag har fått väldigt mycket liksom både DM och överallt, väldigt uppskattat. Så det var kul. Jag var lite nervös inför den podden.
Varför var du nervös?
Jag vet inte. Det var så här, man var inte med och sen ska man försöka, du vet, prata liksom om det liksom. man fick bara ingå i nästan i programledarrollen. Oftast pratar jag om någonting som jag själv har upplevt, så då kan man ju återberätta det på ett annat sätt. Men nu ska jag förlita mig på någon, så någon har bjudit in liksom, hur blir det här?
Av reaktionerna att döma så verkar du ha gjort ett bra jobb i alla fall.
Ja, ja.
Du är ju ett fullblodsproffs.
Så är det.
Tack, tack, tack.
Det löser du.
Vi får återkomma med recension sen.
Ja, ja, men jag ska definitivt lyssna. Ja,
det det finns ju på YouTube nu också.
Ja.
Det är så obehagligt att du sa att det här kanske skulle hamna på YouTube. Nu gör det inte det, som tur är. Men vad är det som händer?
Nej, men vi kommer köra lite mer YouTube, men det kommer ju inte vara liksom varje gång. Ja. Men en del avsnitt kommer vara på YouTube, ja. Och det kan ju nå lite andra grupper, tänker vi, som vanligtvis inte lyssnar på podd, men som är YouTubers, som man kan liksom fånga upp och dela med sig lite av.
Ja. Vi är med i något osläppt YouTube-avsnitt från 2 år sedan.
Ja, jag vet. Det är också det. Obehagligt.
Men det finns en anledning till att han inte är här idag, när vi två är med i podden. Liksom.
Ja, vi är lite för snygga.
Ja, vi vill inte.
Eller
något. Radioansikten. Försätta mig i dålig dag. Det är lite det det handlar om. Ja. Ja, men jag tackar för berömmet och alla som var med där i torsdags. Ja, vi ska väl riva av plåstret redan från start här då, tänkte jag. Sirius skulle vi åka och plocka hem 3 poäng. Var det någon så här, ska vi börja med startelvan? Det var ju en 3-5-2, om jag såg rätt. Tyckte det såg ganska stabilt ut.
Första halvlek är ju, jag tycker Billborn faktiskt har, nu hyllar vi honom ändå, men han har en jävligt bra analys när han säger att vi spelar jättebra, vi gör bara inget av det. Alltså vi vinner ju boll utanför deras straffområde typ 20 gånger i första halvlek, känns som. Det känns som att vi vinner boll och pressar dem och de kommer knappt över på Bayerns planhalva. De har ju ett avslut i typ 40:e, det är liksom, det är Sirius första halvlek ungefär. Och deras jävla Kalmariti-tränare kallar de ju en schweizerost i paus eller något så här, för att de är så ihåliga. Mm. Och det kändes verkligen som att men vi hade koll på det här. Men man kände också att vi borde ha gjort något mer av det. Och det är just det. Vi har så många bra omställningslägen. Mm. Och vi kommer inte ens i avslut. Gör ingenting.
Nej.
Fattar inte.
Det är lite, inte samma sak, men det är, nu är det ju brist på liksom effektivitet, eller inte effektivitet, snarare mer kvalitet.
Kreativitet
och kvalitet i sista tredjedelen som gör att vi inte gör 4 i första halvlek.
Liksom.
Det är sådana ytor, liksom, såna, för pressspelet som du är inne på, det är ju helt felfritt.
Det var det bästa för året, pressspelet i första halvlek.
Sen kändes det som att när vi väl fick bollen så gick det så jävla långsamt. Det var osynk. Och det jag tänkte, det mot Elfsborg var det väl lite samma, bara att då skapar vi skitmycket första och ska ju avgöra matchen. Men
jag tycker det fanns jättemycket.
Men det är sådana här poängtapp som gör att vi ligger där vi ligger. När fan ska man få med sig någonting som man inte är värd istället?
Så här beter sig ett mittenlag, tänker jag.
Ja, verkligen.
Alltså, klockren första halvlek och sen så faller helt ihop.
Ja.
Inte klockren då, för att man är egentligen bara bra i pressspelet. Sen så fort man ska försöka länka passningar 2-3 spelare så går det ut helsike liksom, i första.
Ja, målet var ju också liksom.
Ja, det är egentligen ren tur att den kommer fram till Paulinho där faktiskt.
Och vad tid han fick på sig. Nej, men det var ju såna ytor hela tiden. Förstår jag inte varför man inte utnyttjade det bättre än vad de gjorde. Alltså, det fanns ju jätteytor överallt och liksom lägga liksom snett över. De hade sina kombinationer och sådär, men att det liksom aldrig kom till den här sista. Vi hade väl i alla fall en 2-3 riktigt bra chanser utöver målet.
Vi hade en massa nästan chanser, som att bara får de bara till passningen eller får de bara till kreativiteten här så är det typ öppet mål. Men det hände liksom ingenting i omställningarna.
Nej.
Känns som att hade det varit liksom Tankovic och Kacaniklic i fjolårsform på varsin kant, då hade vi lett med 4-0 i halvtid.
Mm.
Men vi är inte där nu.
Vi var ju andra halvlek, så var vi ju, då började de ju äta sig in lite och fick med sig en del bollar och vann mycket boll. Då kände man ju att det var väldigt nervöst från 75. Ja, jag vet inte vem de bytte in eller vem de bytte av. De bytte väl ut Ludde.
Det var först i 85 eller något sånt här, tror jag. Det var faktiskt ganska sent som Ludvigsson gick ut.
Ja, och det var väl då.
Jag ser inte, kanske jag inte, ser inte,
det, Jag säger inte att det var det som... Nej. Men det, alltså det kändes som att det var någonting som... Det blev nervöst helt enkelt. Och de hängde inte riktigt med i... Jag vet inte. Det, alltså, det, alltså, svår, alltså jag var ju... Alltså man var ju... Ja, straffen är ju inte så mycket att snacka om.
Nej, andra halvlek tycker jag kändes så jävla konstig. För det... Dels gör ju vi ett mål som... Ingen kommer ju någonsin veta om bollen är över linjen eller inte på hörnan där. Men det är ju så här, ja, men man köper, domarna har väl bästa vinkeln på planen som vinkar där. Så det svider inte så jäkla mycket. Men det är liksom, när man lyckas hålla trots att, som du säger, att det känns ganska nervigt. Så Sirius skapar inte supermycket ändå. Det, vi har ändå rätt bra kontroll på det. Nu ska jag erkänna att jag såg egentligen mest fragment från andra halvlek liksom. Väldigt hoppigt, för att tvn dog där jag såg matchen.
Okej.
Eller hela sändningen. Nej, så då fick man först dra fram mobilen och sen fick man springa in över till Dicken som står utanför och kika in.
Vad är det som händer?
Ja, nej, det var...
Det var en sån lördag helt.
Ja, nej, så det var ju ingen klockren liksom att man kunde sitta och analysera exakt hur andra halvlek såg ut. Men det kändes... Jag fick ingen känsla av att det var superfarligt från Sirius.
Nej,
det var mer att det var så här ställningskrig ganska länge.
Mm.
Men fram till de sista 5 minuterna, eller vad det är.
Ja, det är ju typ det. Det är ju 85 eller 89 och sen typ 94 eller vad det är.
Ja.
Det är... Nej, men alltså det är inte, jag vill inte säga den här klyschan att de slutar spela, men vi tappar pressen och vi faller ner och vi kommer upp någonstans och har en jäkligt bra chans i om det är 60 eller något sånt där, eller 70, och det känns som att det här kanske, vi kanske ändå löser en 2-0 seger här och bara liksom åker hem och får vara nöjda med att den andra halvlek inte var lika bra. Men sen, alltså jag är 1-1 målet gör mig så förbannad så jag vet inte var jag ska börja. Alltså, försvarsspelet. Jag som tyckte att Darijan Bojanic hade gjort en jättebra match. Han serverar jättemycket fina bollar och liksom ser äntligen mer ut som i fjol. Mm. Och sen så han och Jeppe, som jag också tycker har höjt sig senaste veckorna, går bara bort sig totalt där. Alltså. Mm. Stefan och Vecchia, som de vet att man bara måste... Det var väl han, va? Som,
ja,
som
det var han som slog in.
Man bara måste gå in hårt på honom. Mm. De liksom så här, de vet inte vem som ska ta pressen och så bara promenerar han förbi emellan. Ah, jag blir så förbannad.
Det där är nog lite som du säger, att det blir nervöst. Ja. För då blir det så här, då lägger man över ansvaret på någon annan. Mm. Och jag vet inte, det är sånt man upplevde själv.
Många där ute som hänger vid grejen. Jag känner, vad ska han göra då? Om man inte gör någonting.
Han ska släppa avslutet där.
Ja, det ska han. Beslutsfattandet är värdelöst.
Ja, nej, det fan, Ostad är ju uppe i famnen på Saeed innan han hinner fram till bollen. Mm. Alltså, det är...
Och Saeed missar 99% av alla chanser i år dessutom. Jag fattar inte.
Nej, han är bra på straffar.
Ja, that's it.
Nej, det är jävligt surt. Även om man liksom inte kan påstå att det är så här, det är orättvist att de får in den här bollen, så är det så här, vad fan, på sättet de gör det blir det så här, är det juniorer vi spelar med där bak enbart? Är det, har de söpt dem till det i halvtid typ? Jag blir så förbannad på beslutsfattandet där längst bak sista 5 minuterna att jag... Nej, det är som sagt, man var ju riktigt förbannad igår fortfarande. Liksom.
Tim Söderström beslutar, han är på väg mot kortlinjen.
Ja,
släpp honom.
Exakt, och det, jag tänkte på det, att där vi var...
Men det var ju straff första i alla fall.
Ja, den första, det är såklart rött också. Ja.
Det är det jag funderar på. Jag tycker att det liksom är en duell. Jag menar, lyssna nu, får jag bara säga. Jag tycker att liksom domarna blåser på allt numera. Så fort man, alltså det är liksom, alltså för förr har det varit liksom, alltså det ska vara tydliga straffar. Det här, jag tyckte inte andra straffen var tydlig.
Jag tycker också man ser att han är framme med händerna och liksom puttar, alltså det är helt man kan inte ha det i kroppsspråket som försvarare om man inte vill ha straff emot sig. Det går inte liksom.
Men jag tycker det har varit lite så där liksom att man ofta bara pekar på straffpunkter så fort det liksom är en liten duell.
Det har ju varit mot oss framförallt som det har varit så. Mm. I känslan. För men jag säger, för man har ju sett andra matcher. Man har ju sett andra matcher till exempel när AIK har spelat där de ska ha typ tre straffar på match och får ingen.
Nej.
Och då är det så, ja, men hade det varit vi som försvarar där istället så är det ju straff alla dagar i veckan. Det är lite, jag vet inte, det känns men som sen, att domarna har fått för sig någonting mot
första straffen är odiskuterbar. Den är så, men jag tycker så här 50-50 ändå. Men jag tycker så här, man har redan dömt en straff, det är liksom så här, du vet. Visst, det är, vi snackar, man ska inte kompensera och så vidare. Mm. Liksom så, men jag tyckte den kändes lite hård faktiskt.
Jag fattar var det kommer ifrån. För det, jag tror känslan är lite, hade det där varit 1-1 straffen, då hade man tyckt att den var jävligt orättvis. För den är inte solklar. Mm. Så, alltså, det är inte som Widgrens straff.
Utan, nej, Widgrens är ju så.
Ja, exakt. Ja, det är ju så då är man ju redan förbannad på beslutsfattandet, backlinjen, för att allt som föranleder det är också uselt. Så då blir det så, ja, men då fortsätter man ju bara skylla på våra spelare, för att det är ju go-to egentligen i det läget när vi drar på oss en till straff 5 minuter efter att vi drar på oss den första helt i onödan.
Beslut.
Men hade den varit först, då hade man ju snarare gått som efter Norrköpingsmatchen och bara, men fan är det för jävla... För han dyker ju ganska lätt ändå.
Ja, han
eller är det Elias Andersson?
Jag minns inte vem det är, men han är ingen motoramla kan vi säga.
Nej, men exakt. Nej. Så, men där och då blir det liksom så här, man har rättat straffen i bakhuvudet. Så.
Det är ju inte domarna som gör att vi förlorar den här matchen, nej, utan det är vårt individuella beslutsfattande i backlinjen och försvarsspelet. Mm. Och det här har varit genomgående hela jäkla året. Mm. Det har sett bättre ut i vissa matcher då man tänkt att vi är förbi det, men så kommer en sån här insats där det bara liksom... Och det var ju likadant mot Elfsborg egentligen, Tim Söderströms jävla brytningsförsök där vid 1-0-målet som mer eller mindre då gör att vi tappar poäng i förra matchen. Och jag menar, hur många... Vi åker ur i kuppen mot Göteborg där när Jeppe och company Fällman. Och Fällman, och det är Magyar borta mot Mjällby. Och det har varit... Alltså det beslutsfattandet, jag vet, det är helt absurt alltså. Mm.
Det är som jag har pratat om, det är lite ledarlöst. Det är ingen som tar... Ja, men det är ju lite så. Nu kanske vi får hoppas att det liksom, när det börjar sätta sig lite, att det är några som kliver fram och gör liksom, någonting. Men jag tycker så här, ja, jag vet inte. Och sen 3-1 målet är ju ingenting.
Liksom, nej, det är inget att snacka.
Vad fan ska vi göra? Vi måste göra någonting. Vi har 10 man. Widgren fick ju rött kort.
Jag kan tycka att det är klantigt att slå en frispark med så pass mycket höjd att målvakten kan gå ut och boxa den. Mm. Oh. När man slår en ditåt.
Samtidigt vill man från det hållet gärna ha en boll som kan dimpa ner och studsa bara liksom, istället för att du slår en...
Ja, kanske. Nej, jag vet inte. Det var någonting jag kom att störa mig på i alla fall. Just
det är så här, det blir ju jättesvårt när man sitter och kollar på en match så här i lördags. Man var ju upprörd så det bara stod härliga till. Det är ju inte så att man har suttit och liksom detaljstuderat den här matchen efteråt. Det är, alltså, jag kan inte plåga mig igenom en sån här match. Upp till 84 kan jag kolla. Liksom. Men sen är det ju bara att stänga av. Det är någonting som inte stämmer. Och det är liksom inte, det är egentligen inte bara Widgren här, utan det är liksom flera misstag på vägen. Men det beslutet han tar är ju, det är ju så här, solklar straff och rött kort. Det är liksom så här...
Mm. Det där är ju skolboksexempel på när det är rött kort och straff.
Ja. Mm. Det är ju helt...
finns ju ingen liksom, tanke på att försöka ta bollen från Widgren.
Nej.
Han bara rycker ner. Alltså, ja, man gör
han,
så...
han kommer inte till avslut.
Hur kommer han? Nej, men jag förstår inte hur man tänker där.
Nej, men det är bara att släppa dem. Låt honom ta avslutet. Blir det 1-1, ja, men då kan vi försöka trycka till dem i slutet.
Men då är vi i alla fall
full, men en man full mindre. Ja. Nej, det är... Ja. Det beslutsfattandet är helt åt helsike. Alltså.
Ja, det är det. Han och får skärpa till sig ordentligt, Widgren. Men det känns som han var lite på gång där, men sen nu så, liksom såna här grejer, då blir det ju så här direkt. Sen kanske inte jag gillar liksom folk liksom går på en enskild spelare, för det handlar inte bara om honom här, utan han gjorde en dum grej, absolut. Men det var flera situationer där innan som förorsakade att han gjorde det där dumma.
Ja, varför får sidebollen där från första början?
Det ska, ja. Nej, men vi har ju ett ytterbacksproblem i Hammarby.
Ja.
Innan säsongen var det lite snack om, skulle vi värva in Tamimi eller inte? Skulle vi ha liksom breddat ytterbacks och ha fler backups och sådär? Men nu fick vi ju egentligen, så fort Sandberg är borta så har vi ju... jäkligt dåligt med ytterbackar i truppen helt plötsligt. Då känns det, ja, men det kändes verkligen på förhand som att ja, om Widgren och Sandberg bara håller den nivå de ska så kommer det vara lugnt. Mm. Men Sandberg borta och Widgren har bara kollapsat. Mm. Det finns ju ingenting. De var ju tvungna att gå över till 3-5-2 för att vi hade ju inga ytterbackar helt plötsligt. Mm, liksom. Och det är ju ett problem. Alltså, och nu ser det ju ut som att vi kommer värva en mittback här imorgon. Eller en ytterback imorgon. Mm. Och det är ju också ett underbetyg till truppbygget, att man behöver göra det mitt i säsongen.
Men det har vi ju annonserat tidigare här i, under försäsongen, att vi tycker att det liksom saknas förutom, men man har väl ställt höga hopp om att Widgren ska vara och Sandberg ska vara hela, men du vet ju, Sandberg, tittar man på hans skadehistorik, det är ju ganska gedigen, det är ingen telefonkatalog, men det är i alla fall en Ellos-katalog.
Så är det.
Ja. Så jag vet inte, jag tycker det känns lite, men sen så hoppas man väl mycket på Tim och sådär, jag förstår ändå hur, men där tycker jag att man skulle ha ersatt Solheim med någon, gärna någon som liksom lyfter laget också, men sen så jag vet inte, De Brito, jag menar vad han, alltså det känns ju så, han är ju körd.
Ja, han har ingenting att spela för Bayern längre. Nej. Det är ingen som vill ha honom kvar i klubben.
Nej. Och det jag ser har inte övertygat mig heller. Han är rätt bra passningsspelare, det är han. De Brito.
Ja, det är han säkert.
Ja. Men i övrigt är han ju.
Men fan, det känns som att du är inne på det där med Sandberg, att man kan inte lita på att han är hela en säsong. Han var ju spelade förra säsongen också. Widgren, det är ju lite mer. Man såg det förra året också. När laget inte funkar, då funkar inte Widgren. Men när det funkar så är han en av de bästa.
Han är medgångsspelare.
Liksom. För det är ju, han har ju verkligen sina styrkor i passningsspelet. Mm. Och när spelet flyter så är han superviktig för att det ska flyta. Men när övriga spelare inte är där, då har han ingenting att bidra med. Mm. Så fan.
Ja, men jag tänkte en del.
Jag tror de har liksom satt lite mycket hopp till vissa
de faktorer ska leverera.
Ja, men att faktorer ska slå in för att det ska bli bra. Liksom. Att Sandberg håller sig skadefri. De Brito kanske är bättre än vad han har visat hittills. Widgren funkar även när det inte går lika bra. Sådana där
grejer. Och
Tim Söderström kanske utvecklar sin defensiva förmåga bättre.
Exakt. Vi är ändå så framåtlutade och kommer styra spelet så mycket. Så det kommer inte märka så mycket om Rodic och Söderström inte är 100% i försvarsspelet. Liksom, om de hoppar in som ytterbackar. Men jag har tänkt en del på Solheims gamla ord härom året, att han säger, han är aldrig tänkt som startspelare, men ändå gör jag 25 matcher per säsong eller något sånt här, det sa väl han. Mm. Något sånt där, 25 eller 27 matcher. Och så var det ju verkligen. Alltså det var, han gick alltid att kasta in och lita på, och nu har vi inte den killen i försvaret liksom. Mm. Och det märks. Jag tror att han var viktig för som stämningshöjare, men jag tror att han var extremt viktig att ha som liksom allround Trym Bergman-gubbe och slänga in som bara levererar.
Ja, men fan, han var ju mittback i 3-5 matcher, helt godkänt. Liksom, men jag tror vi missar någonting där, och det får ju kanske Jesper ta på sig liksom, den här.
Jag kan inte ta på sig att tappa Solheim. Det går inte att ersätta en sån spelare.
Nej, men jag menar tycker. Nej. Oj. Det var inte så jag menar. Jag menar att han skulle vi skulle ha haft en ytterback till.
Ja, okej.
Okay. Det måste han ändå ta på sig. Det, när man tittar på resultatet. Mm. Tycker jag, det säger sig självt. Men sen så hänger det ju liksom, det är ju inte bara det.
Nej.
Det är ju liksom faktor. Men att vi står här och liksom gör om en 3-5-2, vilket har varit väldigt liksom gynnat oss. Mm. Att köra 3-5-2, men det här är ju inte Billborn fotboll.
Nej, jag tycker det är skittråkigt att kolla Bayern när de spelar 3-5-2.
Första anledningen tycker inte jag det, för att alltså, vi har sån bra press och sådär, så hade vi bara gjort något av bollen, då hade det varit skitkul, då hade det varit jätteroligt och vi hade vunnit med 4-0. Problemet är inte bara startuppställningen. Problemet är att våra offensiva spelare inte är samspelta, de har ingen självförtroende, det funkar inte, det är inga kombinationer, det är inte bara i spelsystemet.
Men det känns som att man jämför ju allting med förra året egentligen, att då är det roligt att kolla Bayern så ut som så. Det blir liksom så jäkla mycket mer kontrollerande när vi spelar med så här, att vi har liksom inga, antingen är yttrarna för långt upp liksom, eller som är för långt ner, eller så har vi liksom inte tillräckligt många in i boxen för att anfallarna har tagit ytterplatserna. Fan, det, jag vet inte. Det känns inte lika fritt för spelarna på något sätt. Men
nej,
sen är man väl kanske inte den bästa fotbollsanalytiken, men det är bara känslan, tycker jag. Att jag tycker det här spelsystemet känns inte riktigt som du säger, Billboards Bayern.
Han har ju fått göra om på grund av att han saknar liksom riktiga ytterbackar.
Inte bara det, våra offensiva mittfältare som, alltså det som gör 4-2-3-1 var ytterbackarna och liksom de offensiva mittfältarna, de var hela borta helt plötsligt. Ingen Tankovic, ingen Kacaniklic, ingen Sandberg och så vidare. Då fick man ju ta den trupp man hade och göra någonting av det. Slänga in fler i mitten och fler mittbackar. Och liksom göra, jättebra.
Ja.
Rodic funkar mer som wingback, han gör som högerback liksom så här, bättre att spela så.
Nej, vi har inte haft någon alternativ. Men
nu är ju 3-5-2 experimentet rätt dött, tror jag, efter den här matchen. För att nu kommer ju Kacaniklic som sagt leda tillbaka här. Tankovic är väl redo.
Förhoppningsvis Magyar också.
Ja, det får vi hoppas också. Han hade ju i och för sig också kunnat leda ett 3-5-2. Men förhoppningsvis så får vi tillbaka lite ytterbacka. Vi värvar igen nu uppenbarligen. Och lite offensiv mittfältare. Och det finns inget utrymme för Mujo och Kacaniklic i 3-5-2. Ska Mujo spela någon sorts wingback?
Han är anfallare.
Han är anfallare. Men han ska inte vara anfallare.
Nej, det tycker inte jag heller.
Så
men,
att,
det är ju
han är ju ingen second striker, så det ska han ju inte vara i det. Var ska Kacaniklic vara?
Ja, det är snarare det som jag är rädd för. Han är ingen striker. Mujo spelade ju striker när han var i Twente, har jag för mig.
Ja, men det känns som att de har spelat in honom i en roll som de gärna vill använda honom i. Och sen Kacaniklic framförallt. Var ska han?
Nej, men
han
det är just honom.
Han har väl rätt lång kontrakt kvar, va?
Men det var en riktig sån här sura plexiusmäll.
Lika skön som Norrköpings segern var, lika bitter var den här torsken, alltså. Det var högt och lågt på en vecka. Alltså.
Men jag tänkte så här, fan, det här måste funka bra för liksom, vi har haft vila, det liksom, fanns liksom ingenting att skylla på. Vi hade ju liksom nästan 5 dagar ledigt, de hade fått träna ihop sig, det var liksom det var positivt efter var det Norrköping sist, va?
Nej,
Elfsborg senast.
Elfsborg, va? Men det kändes ändå som att liksom, vi hade haft tid på oss, för vi kände att vi gick lite på sparlågan mot Elfsborg. Inte sparlågan, men man märkte att det fanns ingen go i att de var rätt trötta.
Nej, när vi skulle trycka på efter utvisningen där så var det ju helt...
Ja, det fanns
de var trötta, det var varmt. Vi hade spelat liksom derby och Norrköping på typ en vecka. Liksom, de var slut. Exakt. Och vi hade typ inga avbytare.
Nej,
vi hade ingen att slänga in. Vi fick ju slänga in Jean för att liksom skapa något framåt. Jag menar, det fanns ju ingen att slänga in.
Då är det så här, den yttersta domedagen är det man slänger in Brito.
Fan, det här är... Ja, nej, men den här förlusten är ju absolut en av de värre kollapserna man har varit med på länge.
Ja, det är...
Just att det går så, det blir som en käftsmäll, så här, 3 snabba slag på slutet av matchen, man tror att man har det.
Mm.
Det är ju, man tänker tillbaka liksom sådana här riktiga käftsmällar. Det är ju 3-0 eller 0-3 mot Gnaget hemma 2016 liksom. Det är liksom den känslan man får lite så här, vad fan ska man göra? Man är så här att man inte vet om man ska ta vägen lite grann.
Det är ju såna här dagar också som jag hatar, att man sitter hemma i en etta i Malmö i mitt fall liksom, och bara inte en jävla prata med förutom sambon, love you and everything liksom. Men liksom, alltså, jag behövde en läktare, jag behövde få promenera hem och sparka på en papperskorg, och jag behövde liksom
Gnaget
få style. Ja, just det. Uff, nu är det Gnaget Bayern här. Nej, men
passa oss lite. Men det var en riktigt hård smäll, för det kändes precis som du sa, vi hade det liksom kontrollerat, och sen då liksom 10 minuter kvar av matchen, för det är ju liksom lite övertid och sådär. Så 10 minuter så släpper vi in 3 mål. Det sista målet behöver vi inte diskutera så mycket, men 2 straffar, liksom, man såg ju inte det, liksom, det fanns ju inte. Helt plötsligt bara liksom sluta folk att spela. Eller, de var inte där.
Nej.
Och det liksom gör ju en... När folk liksom inte jobbar... Alltså det är någonstans så här... Det är moralisk kollaps.
Det är lite det här... Man märker liksom ingen... Det är ingen som syns när det går lite negativt. Nej, liksom. Det är lite det. Man brukar kunna lägga ett märke till att vissa spelare så här, tar tag i det eller på något sätt försöker föregå med något form av gott exempel. Men nu är det bara... Men de som syns, det är de som gör misstagen liksom.
Det roliga är, han har liksom inget annat. Han har ju varit den som har liksom springelbyt hela grejen, och han har verkligen tagit ton nu, tycker jag, på slutet. Efter ett, alltså, jag vet inte om ni tänker på det, men vid 2-1 så är det ju han som går upp och stöter bort från sin mittbacksplats.
Ja.
Och stöter ganska högt upp i planen, och jag vet inte, nu eftersom jag inte kollar highlightsen så minns jag inte så noga, men om han förlorar duellen eller tappar bollen på något sätt liksom, så och då är det en lucka bakom honom, och det är den som sen de utnyttjar där för att komma
fram. Tims hemjobb där från första början är ju svinbra.
Ja, jättebra. Ja. Sen så är beslutsfattandet...
Tyvärr är det ett bra hemjobb, annars tar vi inte på straff.
Men det är det. Han försöker ju gå fram och vara den där som ska visa att nu jävlar vinner vi tillbaka bollen. Och liksom.
Man är glad att det var lördag i alla fall. Så man kunde försöka glömma matchen på bästa sätt efteråt.
Jag var på parmiddag sen. Det var,
det var pratglad och trevlig.
Parmiddag, det var länge sen. Oj, herregud. Nej, det vill jag inte ha. Jag var på krogen. Ja. Nej, det var ju bara att tömma lagret. In med shotsprickan. Nej, jag ska bara väck. Hoppas jag glömmer den här matchen. Nej, det var riktigt jobbigt faktiskt.
Ja,
ruskigt. Nej, det enda botemedlet var att man kunde supa sig full och bara, du vet,
försöka glömma.
Ja, försöka liksom radera den här matchen ur sinnet. Men jag vet inte hur fan länge ska vi sitta och mala den här matchen. Det är väl liksom så här, jag förstår ju att det liksom är jobbigt, men jag tyckte ändå jag liksom tyckte det såg fanns ljuspunkter. Det var ju det här sista liksom attitydsmässigt, bara liksom blev nervösa och liksom inte hade tydliga roller liksom, och börja tänka liksom för defensivt istället för bara ligga på, för vi hade ju matchen. Alltså jag tycker ju det liksom, att vi hade ju kontroll, och det har ju varit det fina med 3-5-2. Det har ju känts
kontrollerat.
Ja, exakt, det är lite det.
Kontrollerat och fint liksom. De kommer inte någonstans, och det är liksom, de springer på en väg, vi vinner andra bollar, första bollar. Alltså det har ju känts hur tryggt som helst.
Men sen så fattas fel beslut. Mm. Och sen så följer vi upp som ett jäkla korthus. Ja. Och alla våra brister blottades igen. Ja. På 5 minuter.
Det känns som att vi har svårt att jaga vid, alltså med det här systemet någonstans. Mm. Att vi får inte samma tryck framåt. Nej. När vi vill.
Nej, det fylls inte på samma naturligt framåt. Liksom. Det är inget optimalt system.
Det blir ganska upplösa. Men sen har det såklart att göra med spelarna på planen, och att nu i lördags var ju Sirius ett mycket bättre lag i andra halvlek än i första. Så det är klart att det är andra faktorer som spelar in. Men, jag vet inte. Men jag vill ändå lyfta en grej som varit jävligt positivt med systemet. Det är ju Kalle Björklund.
Mm.
Det är att han faktiskt har fått chansen ordentligt och tagit den. Det är ju så här man har velat se juniorer spela när de får chansen.
Mm.
Och det är det här man efterlyst i 10 år, 15 år.
Mm. Ja, är det något mer som... vi kan väl försöka, istället för bara ägna fokus till Vidgren och liksom alla, men var det någon i matchen som ni tyckte liksom ändå gjorde en hyfsad match?
Där igen. Alltså jag tycker att äntligen så slår han de här mackorna man bara längtat efter att han ska slå. Han har självförtroende och liksom, han hittar de där öppningarna, och nu var det ingen som kunde utnyttja det riktigt. Mm. Men liksom, han var tillbaka. Sen så blev jag så förbannad när han och Jeppe gör det misstaget i slutet. Men det kändes som att Darjan har varit på gång på slutet, och nu fick han en match där han faktiskt var bäste bajare på plan, tycker jag. Fram till slutet.
Mm. Nej, jag håller med. Jag tyckte Jeppe var bra också faktiskt.
Ja, och det är det som är så surt då.
Och Abbe. Nej, men jag tycker in i mitt fältet är jäkligt bra i första halvlek generellt. Tim var också bra i första halvlek, tycker jag.
Ja. Jag vet. Nej, men det är sjukt.
Ja, men typ hela laget. Jag tycker Rodic har varit jäkligt svag senaste tiden. Paulinho är jävligt osynkad. När spelare vill gå i djupet så stannar han upp, och när spelare stannar upp så går han i djupet. Och
Paulinho är en dunderflopp. Jag kommer inte ifrån det faktum att han är 34 år, va? Han värvades för att leverera här och nu. Ja. Och det är det sista han gör. Han gör förvisso mål, va? Men det är ju...
Nej, man har ju hört om det. Han är en spelare för nästa år ett antal gånger.
Ja, så. Det här är ju men, inte en spelare för nästa år kan vi säga. Även om man har två kontrakt så kan vi nog räkna med att 2021 inte Paulinho.
Nej, men det är ingen som vill ta orden i munnen heller. Så det är skönt det i alla fall.
Nej,
att man slipper den, tänker
jag.
Jag är bara
så sur så jag kan inte ens skratta åt.
Nej, nej men... Nu vill jag vara lite positiv. Så där gör man bra. Jag tyckte Kalle gör en bra match också. Jag
tycker Abbe var...
Ja.
Fin.
Han har varit fin många matcher nu.
Men Ludvigsson vinner mycket boll och pressar jättebra, men är lite osynk igår och får inte riktigt till det. Då var han det här lite små träbenet som man var rädd för att han kanske skulle vara. Han hade dock alla de här kvaliteterna man älskar med honom.
Han har inte riktigt one touch.
Det är ju inte Kacaniklic när han är som bäst liksom, men han är ju rivig på ett sätt som inte ens Djurdjic var liksom. Han är ju liksom extrem.
Han är ju något ryck där första stegen som är, det är... Man ser det ingen annanstans.
Han borde ställa upp i gladiatorerna så han är riktigt.
Ja, just det.
Att han inte har gjort det.
Ja, exakt. Man borde snacka med honom.
Swedish,
vad är det heter? Swedish Ninja Warrior eller något
sånt. Ja, just det. Ja, men vi försöker väl ändå vara lite positiva. Jag tycker att det finns fortfarande positiva saker att liksom ta utav. För det man vet det, ju att det finns där. Vi har ju sett det liksom mot liksom Djurgården och vi har ju sett det mot liksom Norrköping. Och man ser ju att det finns ju kvalitet. Det gäller ju liksom att bara plocka fram det och få lite go i laget. Och då liksom, ja, jag vet inte.
Men om man inte känner innan så är ju guldet kört nu i alla fall. Men Europa...
det har väl varit att ta, va?
Ja. Men Europaplatserna lever ju mer än någonsin, känns
det
som.
Det är inget lag som presterar. Och vinner och de håller på. Det finns ju inget lag som är stabilt förutom Malmö. I princip. Exakt. Som bara liksom, du vet.
Så det är ändå...
Även fast de liksom tappar in ett mål då och då så liksom, de reser ju sig. Det är liksom, och det, vi har ju inte den truppen. Vi snackade om innan säsongen att vi hade en bred trupp alltså. Men liksom ett återkommande problem här med Aron, alltså man blir ju galen. Men jag har ju tappat hoppet kring honom. Ja, jag gjort.
Jag tycker att det är så, alltså igår säger han, men i förrgår så var han ju inte bra alls liksom. Sen så tycker jag att han har vissa insatser där man ser att han har en bra bolltouch och möter och håller undan motspelare och fördelar bollar som en så här klassiskt taget spelare liksom. Och man bara, om det finns något här. Och sen så bara ska han försöka springa mot kortlinjen och slår ut den och liksom hinner inte upp den själv. Ja, det är helt otroligt. Han har gjort det två gånger nu. Mm. Bara så här, slår en boll till sig själv och löpa på och hinner inte upp den innan den är över kortlinjen.
Men hur mycket tid ska man ge en spelare som har varit här ungefär ett år nu? Liksom? Jag menar, han har ju inte det som krävs för att liksom... Och sen, absolut önskar jag ju ingenting annat än att jag har fel, men det känns ju som att det är rätt. Det tåget har
jag funderar lite på vad folk menar med hur mycket tid man ska ge honom. Är det att vi vill att vi säljer honom då? Vem vill köpa honom? Ja, det är ju det man måste tänka på.
Är det någon som har koll på kontraktet på honom eller?
Var inte det 3 år eller
något? Jag tror det är 2 eller 3 år i alla fall.
Ja, jag tror att det är 3. Jag tror inte att det går ut efter nästa säsong. Nej, jag kan kolla.
Nej, det är låter väl rimligt.
Men det är ju sådär, man måste ju chansa ibland och alla liksom nyförvärv som vi tar in kommer ju inte funka, det gör ju inte för någon klubb. Så är det ju liksom.
Men vad vill vi göra? Ska vi bara bänka honom resten av säsongen och inte ge honom en chans? Alltså, han har ju fått många chanser, men...
Nej, vi ska köra som vi gör. Vi kommer inte starta med honom utan det kommer liksom vara något inhopp. Mm. Liksom. Det är ju det man får försöka få igång honom. Det är ju det enda man kan göra.
Ja, nej, för jag är helt med på att man har ju gett upp hoppet. Men jag är bara osäker på vad fan man ska göra med det som finns kvar. Liksom.
Vi ska inte fimpa honom i Nybroviken. Men det ska vi inte göra. Vi ska vara lugna och harmoniska och försöka ge honom en chans. Och sådär. Ja. Men det känns ju... Jag känner mig inte säker när han kommer in. Jag känner nu kommer det smälla. Det är inte den känslan jag får när jag ser honom på planen. Mm. Ändå är ju liksom, han har ju liksom gjort mål och sådär. Men jag tycker han hamnar fel hela tiden.
Det är 3 år. Och han kom väl förra sommaren, va? Tillsammans med Magyar. Ja. Så han har 2 år kvar i Hammarby. Och det är väl ingen som löser ut hans kontrakt nu. Nej. Jag vet inte vad han tjänar. Men jag misstänker att det är inga klubbar ute i Europa som står uppradad. Liksom. Så att vi lär ju ha kvar honom i truppen.
Ja, ja men det är ju illa bara att försöka liksom. Hoppas att det lossnar. Och sen så... Ja,
för det är så jäkla svårt med sådana investeringar. För som du säger, han är inte gratis.
Nej.
Det är lättare att bara... Men De Brito, du får inte spela någon mer för att du är skitdålig.
Mm.
Han kostar inte alls samma pengar.
Han
var
inte alls en ekonomisk investering.
Nej, men exakt. Det är ju så jäkla enkelt. Och med sådana spelare, bara, nej men det funkar inte. Mm. Så då kan man göra så. För att det inte kostar någonting för Bayern.
Mm.
Men med Aron, då är det så här, ska man ha en av truppens dyraste spelare på bänken?
Men, ja.
Och, så, eller på läktaren liksom.
Men är det, han så himla dyr, Aron? Tror du det?
Ja, det tror jag.
Jag misstänker att alltså, med han är nog inte dyrast i truppen. Va?
Med tanke på klubben han har spelat i så måste han göra någon form av utgångslön.
Ja, men bara inte... ja, jag har förstått att det ryktas lite om att han har någon sorts prestationsbaserat kontrakt i viss del i sin. Mm. Men han har ju säkert en sign-on och en grundlön som inte är jättedålig heller. Jag menar,
nej,
från
jag
2018
han...
till 2019, ja. Alltså om man ser på årsboksluten,
jo, men det är ju inte
så ökar Hammarbys lönekostnader med sign-ons då, ser min bakat där, med 23 miljoner kronor. Och då förvisso så förnyar vi ett par kontrakt som lär ha kostat en del, allt från Sandberg till Fenger till Jeppe till liksom Bojanic också kanske, eller om det var 2020, minns inte. Men så det är ett par där och de får ett par miljoner i sign-ons och allt vad det är. Men Aron lär ju också kosta lite av de där 23 miljonerna, det kan vi vara rätt säkra på.
Mm. Så men du, jag tänkte på det, Fenger, har inte han hamnat lite liksom... Jag ska inte säga att han har varit dålig, men säga så här, han får ju aldrig ta skit. Liksom, jag saknar lite att han skulle behöva vara lite mer dominant, förstår vad jag menar?
Ja. Är inte
liksom, äga liksom, straffområdet, vara den här som dirigerar lite grann, liksom vara den här, men han verkar vara väldigt snäll. Ja, alltså,
är det inte du som har fört tesen att han är kanske Hammarbys mest överskattade spelare?
Ja, men lite. Alltså, jag gillar ju Fenger. Ja. Alltså, han har en fin passningsfot.
Ja,
han är en bra fotbollsspelare, han är en bra mittback. Mm. Men det är som att vi hyllar honom som att han är en av allsvenskans bästa. Men Hammarbyarna vill gärna se honom som att han är sin underskattad. Men jag undrar om inte vi Hammarbyer ibland ser honom väldigt överskattad.
Mm.
Hans positionsspel ibland kan göra mig lite tokig.
Nej, för jag håller med dig i det. Det är ju det.
Men,
nej, men man hör det så jävla
alla håller med varandra här.
Ja, exakt.
Myspodden.
Nej, men just han kommer ju undan kritik som inte Fällman eller Magyar eller någon annan gör på något sätt. För jag vet inte fan om det att han har ju kvaliteter som man ser så jäkla tydligt när hans passningar liksom är ju, men han gör ju inte de lätta misstagen som till exempel Fällman eller Magyar kan göra där de ser dåliga ut. Utan Fenger sig väl lite mer det här mot Göteborg när han sticker ut foten. Det filmar ju visserligen Göteborg spelar men liksom det är en jävligt onödig tackling att gå in i och lite som du säger positionsspelet lämnar lite övrigt att önska ibland.
Ja, och det är, nej men det är som att han är bra va. Han håller bra allsvensk standard, men håller han liksom vinna allsvenskans standard? Det vet jag inte. Och det är ju där vi vill vara som klubb.
Mm.
Och det känns som att alla så här säger att men han måste vara i startelvan med hans fina uppspelsfot, men alltså vi har ju ett spelsystem när vi normalt sett spelar 4-2-3-1 där vi har en defensiv mittfältare som går ner och ska sköta upp spelen mer eller mindre också, så att jag vet inte om det är nödvändigt alla gånger.
Magyar är ganska bra.
Han är helt
jag tycker också att hans fot är bra.
Mm.
Men han ser ju träger ut.
Men jag ser inte att liksom han ska petas eller något sånt där, men jag bara känner bara att liksom han skulle behöva vara lite mera
dominant
liksom och liksom vara tydlig, liksom vara den som liksom faller ihop. Och nu tycker jag liksom att Fällman känns ju som att han är lite, han har ju fungerat bra nu i den här 3-5-2, men han har ju liksom, han tar ju fel beslut och liksom han är ju inte den här naturliga kaptenen, tycker inte jag. Nej, precis.
Han är naturlig kapten, men inte kanske en världsback direkt.
Nej,
exakt. Alltså, man vill ju ha Fällmans personlighet i svängens fotbollskropp.
Där är ju lite tvärtom. Va? Där finns ju ändå viljan
exakt.
Att göra. Men sen att det inte lyckas, att han inte har...
Men då är det Fällman som får skiten och inte Fänger ändå. Liksom. Mm. Det kan vara lite
omvänt. Jag skulle vilja se att han gapar och skriker lite och liksom, liksom ta för sig lite mer.
Ja.
Han har ju ändå varit i Bayern ett tag nu här och har liksom så här ganska många matcher under bältet. Liksom.
Men alla kanske inte har det, men jag känner som att liksom alla andra är liksom öppen för kritik. Men Fänger
klarar sig.
Ja, han
Ja. Och i ett år när vi har behövt ha spelare som kliver fram och tar ansvar, så han kanske inte visat sig vara den killen. Var det inte lite talande att mot Norrköping där, så när alla skriker det räcker nu Bojan och det där liksom, när Bojan Pancic höll på att göra bort sig, så var väl han en av dem som sa någonting, va? Var det inte så? Eller har jag fått för mig det här? Att...
Bojan ropade ju till sig fänger för att han antagligen hade sagt något.
Ja, precis. Ja, men något sånt där. Och jag såg några bli så här, oj, liksom. Så här. Fänger, ta till orda. Och det är lite talande att vi har en mittback som man blir chockad över att han höjer rösten. Mm. Jag vet inte. Men jag gillar honom som sagt.
Absolut, men, det är jag också. Men det känns lite som att...
Man vill väl att en sån spel... sin bästa försvarare som man ändå kan klassa honom som, skulle jag säga.
Magyar kanske.
Ja, det kanske. Men man vill ju att en sån spelare också ska vara den dominanta i liksom det här fyrtornet. Man vill ju ha liksom en vad ska man säga?
Jag vill att han ska...
Peter liksom. Man vill ha liksom den här självklara, du syns hela tiden liksom.
Och Magyar kom in som den killen i fjol. Gjorde han inte det? När han kommer tillbaka där under sommaren och han är dominant och han gör ett oerhört viktigt mål där, om det är mot Malmö och liksom han vinner varenda duell mot Goitom.
Han behöver inte låta så jävla mycket då. Utan
nej, men bara... han bara har en pondus på plan som man bara, det är det här vi har saknat i mitt försvaret. Äntligen. Mm. Och sen bara gör han bort sig mot Mjällby och han går sönder. Hur många matcher har Magyar spelat nu?
Ja, fem? Inte
många.
Jag vet inte.
Det är ett tag sedan jag såg honom på planen. Eller vad?
Det var Mjällby.
Han skulle ju vara general. Han har ju varit helt borta nu länge.
Mm. Det kanske är lite andra grejer också.
Jag vet
han jobbar ju lite med mentala bitarna. Om det kan vara det vet man ju inte.
Jag vet inte.
Det
vet
fan. Du, jag ska nej, det ska man väl lite spekulera i, tänkte jag också säga.
Nej, men... Vi vet inte. Du, vi tar en liten paus så kommer vi åter alldeles strax.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu är vi tillbaka här från anrika kvarnen.
Ja.
Vi nämner den vid namn numera, alltså. Det är det nya.
Nej. Ibland så slinker det ut. Mår ni bra? Har ni öl? Inga torra strupar?
Någorlunda.
Det var en lång paus och det började ta slut här.
Ja, fan.
Det brukar vara 2 sekunder och Johnny springer på toaletten och sen är vi igång.
Ja, sen, men nej, jag är tålmodig. Det var bara 45 minuter. Du, vi tar lite silly. Det gillar ju vi. Silly-snack.
Gör vi det?
Silly-podden.
Och då kommer ju då ryktet. Är det klart? Är det någon som har varit på Hammarbys hemsida och kollat eller? Är det klart?
Det är inget som är klart ännu. Nej.
Nej. Då är det ju så här att det ryktas ju vara klart med en ytterback. Mm. Och nu ska jag försöka... Det är alltid... Vad kommer Johnny säga?
Hur det här är anledningen till att jag kom hit ikväll.
Jag måste höra han säger det där namnet.
Låt höra nu.
Jesse.
Det hörde ju vad kommentatorn sa.
Förnamnet.
Jesse. Men även men jag gillar ju förnamnet bättre. Mm. Det måste jag ju säga. Mohanad. Mm. Mohanad, give me hope, Mohanad. Hope, mana. Det kommer ju vara en ramsa. När vi äntligen får gå. Give me hope.
2023.
Nej, men det känns väl sådär. Alltså jag, som sagt, jag har ju sett honom lite. Sett lite highlights och sådär. Men jag har liksom inte följt honom. Han spelar inte idag. Det känns väl lite rimligt då.
Han är inte ens i truppen i Mjällby ikväll. Det är väl talande om något.
Så att det är väl... Men det är väl kul att det händer någonting på den front, för det var ju liksom ytterbacksproblemet är löst, vilket...
Vi har väl ingen ytterback till nästa match heller.
Sandberg är väl tillbaka, va?
Nej, det tvivlar jag på att han är.
Är det så?
Widgren är ju definitivt avstängd.
Söderström är avstängd.
Sandberg ser sådär ut. Söderström dog på sitt... Ja,
fjärde.
Mm. Ja, det kanske blir framtvingat 3-5-2 till nästa event. Ja.
Eller så kör man... Eller så kör man... Rodic kanske.
Känns som att de vill gå över till 4-2-3-1 nu, men frågan är om vi ens har ytterbackar för att klara det nästa match. Om inte.
Nej, jag tror...
Jace, Jace.
Ja, vi lyssnade på det här klippet innan podden, bara för att lära sig. Jace, sa kommentatorn.
Jace, Mohanad.
Give me Jace, Mohanad.
Nej, men vi får väl fiska fram några ytterbackar. Men ja, nej, men vi får väl se. Men jag är ju nästan, fan, jag är ju nästan glad att Wigren är avstängd. Det är på den nivån nu. Alltså. Vad ska han mer ställa till med?
I 3-5-2 tror jag att han hade funkat bra som liksom vänsterbreddare. Liksom. Men i en trebackslinje är det bra, tack.
Sen får vi se vad som händer. Du, men ja, men har du några åsikter om den här killen eller?
Jag har ju sett Mjällby av någon anledning ganska mycket i år. Men det är ingen som jag har lagt märke till på något speciellt sätt. Det är andra spelare där som har stuckit ut, tycker jag. Och inte bara Ogbu liksom. Eller,
så. Det här sa du innan också. Det tycker jag är konstigt. För jag tycker de som har stuckit ut är Ogbu och så mittfältet.
Ja, exakt.
Centrala mittfältet, de är bolltrygga liksom.
Ja, jag tycker att han är gamla Gnaget, Djurgården,
Sabovic
ja. Han tycker jag har varit skitbra.
De har varit bolltrygga på mitten, men de har också haft en jäkligt bra vänsterback. Det tycker jag stod ut.
Ja, det är ingenting jag har reflekterat.
Jag har inte någon bra bild över hur han är defensivt, och det är väl det som är oron.
Vad heter han då? Axel Sjöberg heter han så?
I Freja?
Ja. Han är, men jag vet inte, han är ju inte direkt, men vet inte, jag har inte sett honom, men han har ju varit, de Frej-matcher jag har flummat igenom så tycker jag han ser ganska bra ut, men det är ju fortfarande division 1, det är liksom,
yep.
Det är liksom, ja, alltså det är ju jättesteg från bara superettan upp till allsvenskan, och division 1 är ju inte riktigt liksom, det finns ju helt andra ytor att jobba med där.
Nu är det ju inte säkert att det blir några värvningar alls här. Vi vet ju ingenting. Men den här yes. Yes. Ska det vara? Det är jag som misslyckas med att tala om det.
Yes.
Mohanad i alla fall.
Mohanad.
Han är ju uppenbarligen i matchform i alla fall. Alltså, och kan kliva in. Och likadant om det nu skulle bli det. Nu verkar han ju starta här ikväll. Men Ogbo också är ju i matchform. Så det är ju inga så här återvändande Arons eller Kalilis som behöver lite liksom speltid för att komma igång.
Lite startsträcka liksom.
Nej, det är ingen startsträcka på de här. Sen behöver de spela in sig och liksom läsa taktiken, omgivningarna och så här. Men det är ju inte så att de är urslag om det kommer någon här nu i alla fall.
Nej, alltså jag säger så här om ja, om man tittar rent liksom krast på den här sillen, så känner jag väl ändå att Ogbo känns ju mer sannolik än Vidar, rent för att vi pratar ekonomi i ekonomiska löneanspråk.
Det lär ju kostat att förnya med Tankovic också.
Dessutom. Men i alla fall så hoppas jag på, jag har ju sett Ogbo, jag tycker han är kanske alls 2020s bästa forward, förutom kanske Jesper Karlsson. Men det är ju liksom omöjligt att värva en sån snubbe från...
Kiese Thelin har ju varit helt okej också.
Kiese Thelin har varit fin.
Ja, han var. Men annars, jag tycker han är... Jag tror han skulle vara perfekt komplement till framförallt kanske då mellan Ludde och han. Han är ju mera att du liksom forcerar in. Ja.
Men det farliga med att värva en spelare när de är på absoluta toppen på något sätt. För det känns ju som att han har varit bra i Allsvenskan tidigare, men nu har han ju formtoppat sig här vid 29 års ålder.
Tyckte han var bra i Sirius också.
Ja, han var bra liksom. Han var ju inte men så här, honom måste vi ha, men han var bra liksom. Exakt. Men nu känns det ju som att han är liksom någon form av sin livsform liksom. Det är farligt att värva
någon. Jag tycker inte det är någon sån här...
Ja. Men jag tror jag sa exakt samma sak i senaste podden.
Ja, men det,
just det här, vi håller ju uppenbarligen med varandra om allt, så det räcker
så
med
är
att
det i myspodden.
En av oss pratar kanske.
Ja. Vi ska aldrig vara samtidigt.
Ja.
Jag drar tillbaka det.
Nej, men, fan, men absolut, det är jävligt spännande värvning om vi får Ogbe också. Mm. Men...
Ja, men då har man lite alternativ att jobba med.
Ja, exakt.
För det... nu känns det liksom som att man har ett alternativ och det är Ludde. Det är den enda som liksom känns stabil. Men liksom när han, ska han vara den enda som gör saker under hela året? Det liksom, han kommer ju bli avstängd.
Khalil är väl den som är näst där. Liksom. Ja. Och det säger ju ganska mycket när han har gjort 3 mål.
Mm. Ska man vara positiv?
Men Khalil kan också spela på andra positioner. Han är inte så här...
Nej, men absolut. Ja. Men... Det är ju framförallt att det känns jävla hopplöst bland våra anfallare. Att det är ingen, man har ändå ganska många alternativ som ska vara dugliga, men det är ingen som presterar, så då blir det att man ropar efter något nytt. Så det är ju bara att man är lite tveksam till att man drar på sig en till lönepost på en plats som det egentligen ska vara.
Framförallt i år.
Ja, exakt.
Sen ska man, när vi tänker att vi behöver förstärka och sådär, ska man också komma ihåg att spelschemat förändras ju lite nu. Nu har vi förvisso Europaspelet här. Men hittills har ju Allsvenskan varit framstressad. Liksom. Vi har ju spelat dubbla matcher nästan för att vi behöver komma ikapp, så att säga, för att överhuvudtaget hinna klart med den här säsongen. Men nu, från och med senaste veckan, är det ju lite så att vi går över till att ha typ en match i veckan framöver. Mm. Det kommer liksom inte vara 3 matcher på 7 dagar på samma sätt. Mm. Ja, vi är i Europa, jag vet. Mm. Det kan ju också vara över om 4-3 dagar, liksom. Det vet vi inte. Men optimisten här.
Ja.
Men det går över
till att...
Du har släppt
Europa Cup-finalen. jag är ju fortfarande bokad. Va?
Nej, men poängen här är att Ludvigsson har ju blivit trött för att han har behövt spela liksom så mycket som möjligt 3 gånger i veckan, typ, eller 2 gånger i veckan.
På det sättet han spelar också.
På det sättet han spelar. Nu går vi över till lite lugnare spelschema, lite mer normal allsvenska. Och då kanske han kommer orka lite mer också. Och inte behöva bli utbytt 65 för att han riskerar att dra baksida lår. Liksom.
Jag känner fortfarande att vi skulle behöva någon form av spjutspets, som det är Vidare eller Ogbo. Det kanske blir någon helt annan, det vet vi inte. Men jag skulle ändå känna mig ganska trygg om vi får in någonting.
Även i 4-2-3-1 för det är väl det vi går tillbaka till.
Ja.
Du vill ändå ha en ny spjutspets. Liksom.
Ja. Ja, men det,
jag vill ju det för att jag inte vill starta med Ludde.
Kolla på målskörden vi gör.
Vill inte starta med honom.
Nej, i min bästa värld så har vi inte honom som startspelare i Bayern.
Nej, vår bästa värld, visst. Ja. Men i den värld vi befinner oss i är han vår bästa startspelare.
Ja, men det är också för att vi har skador på väldigt många startspelare.
Och för att han har varit den enda som varit i form typ, i hela Hammarby-truppen.
Ja, absolut. Men man värvar inte spelare för att de är i form. Man värvar ju spelare, eller man har spelare, för att de är duktiga fotbollsspelare.
Man spelar väl spelare för att de är i form.
Ja, man spelar dem, men vi hoppas väl ändå att spelarna som är ur form kommer i form. Och då har man ju typ Kacaniklic, Stankovic, Paulinho, alla de. Khalili skulle också säga mycket bättre än vad Ludde.
Men vem är han med striken då?
Ja, Paulinho till exempel. Eller...
Jag vet inte. Det är ju faktiskt intressant att säga att Paulinho värvade ju egentligen som så här, ja, han kommer nog leverera från dag ett, men sen när Tankovic går efter halva säsongen, för alltså, han skulle ju gå 30 juni var det väl, va? Eller något sånt där, eller om det var 31 juni kanske. I alla fall, det är ju inte ens halva säsongen normalt sett. Nej. Typ, då skulle han försvinna, då kliver Paulinho som säkert redan har levererat in, men nu när Tankovic förnyar 2,5 år, var ska Paulinho vara?
Ja, men det är ju det, anfallare antagligen.
Ja,
jag kan tänka mig att det är tanken i alla fall.
Jag vet inte om det finns någon strategisk tanke med vad han ska vara i det här lagbygget just nu.
Mm. Nej, men ja. Jag gråter inte om vi värver en anfallare, men det hoppas att det är ekonomiskt smart bara. Och lägga en lönepost på liksom, att ta in en till spelare.
Framförallt när typ hela spelartruppen...
Men vad är problemet med Kacaniklic just nu?
Alltså, han har väl varit skadad?
Jo, men bara, är det någon som vet vad det är för någon skada?
Jag vet inte, men han tränade väl idag, va?
Ja,
tror jag.
Tror det också.
Ja.
Ja, jag såg Söderjöken Media rapportera att han tränade. Men jag kan ha fel.
Ja, det ser man. Du är en som... Vi får se vad som händer på forwardsfronten. Jag är i alla fall lite för att vi ska spetsa till det något. Du skakar på huvudet.
Jag tycker att befintlig trupp borde klara av den här säsongen. Mm. Alltså, kommer vi klara Europa nu? Tveksamt. Kommer vi åka ur? Absolut inte. Och då är det lite så här, är det värt att lägga ett par miljoner? För det är ju, verkar ju krävas för att lösa honom. Och Ogbu går ju gratis efter säsongen. Mm. Han har ju ett 11-månaders kontrakt med Mjällby. Men det går ju värva honom nu också. Men då kommer de säkert kräva 2-3 miljoner för att ja, de riskerar...
2-3 miljoner, vad fan, det är väl lugnt. Ja, det är väl bara att vi gör en Swish-kampanj.
Ja, för fan.
Ja,
jag skulle kunna tänka mig att göra en Padibba. Men, och det är bara av sentimentala skäl, egentligen.
Alltså,
det
är 10% för allt. Ja.
jag är inte riktigt mer där. Men,
nej, men då vaknar jag upp med morgonen och sen är det bra.
Ja, jo, det kan du få göra.
Jag tänker egentligen rent ekonomiskt så det också var ganska billigt att lösa.
Han hade ju en lön på 50 000 i veckan när han var skytteligaledare. Mm. Han hade ju jäkligt låg lön då.
Ja, gud
ja. Ja.
Men nu har han ju tjänat sina pengar också.
Ja, det har han säkert gjort. Och kanske också vet vad han ska ha.
En annan sak som hände i veckan var ju att Tankovic förlängde med 2,5 år. Var lite chockerande för mig att han förlängde så pass länge. Jag förmodar att det är någon utköpsklausul, men det är ju liksom oavsett för de här spelarna. Det är ju så det funkar. Däremot, jag är ändå ganska glad för att det har varit mycket velande och fram och tillbaka och han har varit ute i media och sagt att det inte var optimalt. Vi reagerar ju lite på det. Jag reagerar inte så mycket på det. Jag kollade den intervjun och jag förstod vad de snappade upp för något. Att det inte var liksom optimalt. Vem är kränkt? Jag fattar inte.
Nej.
Jag såg att de var ute och liksom, jag bara så här, nej. Optimalt hade ju varit om... Han om Barcelona hade hört av sig och sagt att de hade... Ja, men det hade varit optimalt.
Ja.
Ja, att han ville ut i Europa. Vem är förvånad? Alltså det är ju...
Han har varit ganska öppen med det.
Ja,
ganska länge.
Det liksom inte, liksom...
Han var ju vem i Genoa och skrev kontrakt och letade lägenhet. Liksom. Mm. Det, ja.
Nej.
Det är liksom...
Nej, men det... Fan. Jag köper också det han säger. Det är inte att han säger jag vill inte vara här. Utan
nej.
Ja. Det är uppenbarligen inte så att jag skrev på dagen när mitt kontrakt gick ut. Så för att jag letar efter något annat, då är det klart att det här inte är optimalt för honom. Mm. Men det är bättre än övriga alternativ. Mm. Så jag ser inte heller liksom, jag köper inte argumentet till att vi ska vara något sista val. Som väldigt många lyfter fram. Nej. Att bara säga, jag väljer er nu liksom, för att ingen annan... Han har ju valt bort alternativ uppenbarligen. Mm.
Och vad är alternativet då? Om man vet vad alla vi som känner Tankovic, vi vet ju vilken nivå han kan hålla.
Ja.
Det vore ju helt sjukt om vi skulle liksom bara nej. Nu räcker det. Vi vill inte ha dig.
Nej.
Så kan jag säga det att det finns 16 andra klubbar i Allsvenskan som hade bara liksom sagt det är okej, okay, kom till oss istället.
Ja, exakt.
Ja, men så är det ju. Och det hade varit en grej om han hade sagt de här sakerna, det känns inte optimalt, eller det här var inte optimalt och så. Och han hade skrivit på ett 3-månaders kontrakt för resten av säsongen.
Mm.
Då hade man varit lite så här, aha okej, okay, men nu vill du bara lön. Tyst du hoppas att
ändå
det är fler.
Ja, gud ja.
Men han skrev ju faktiskt på för 2,5 år.
De har ju gått ner i lön
också. Ja, exakt.
Mm. Ja, men han vill ju vara kvar i Bayern, uppenbarligen. Mm. Så det är bara att det var inte det här han hade tänkt att vara nu, men nu får det vara så.
Sen får han visa upp att han ska vara en
startspelare. Det kommer han ju göra.
Men också det här, också de alternativ som fanns, det kanske fanns liksom alternativ, men ska man också inte glömma, jag tror att han har blivit pappa nu, har han inte det?
Ja.
Ja. Mm. Det här med flytt till ett nytt land och du vet, i coronatider. Jag tror att han tänker lite mer långsiktigt här. Att liksom, nej, men jag stannar nog kvar. För här har jag allting på plats. Det liksom, alla trivs. Han mår ju jättebra. Annars skulle jag ju inte träna med Hammarby. Om han inte liksom, bara. Det som jag kan hoppas nu, det är ju liksom att han, nu när han har skrivit på, att han liksom växer. Och liksom, för det har jag känt att varit lite jobbigt. För det är alltid så, du vet, när någon liksom, du vet, ska han stanna, ska han inte gå? Liksom, tankarna har liksom inte varit där 100%. Och det kunde man ju faktiskt se på Södergökens fina rapporter från träningen, att han var där och skällde. Liksom. Han har liksom klivit fram nu på träningen. Och det, jag tror att han gör det. Och jag tror att han kommer lyfta i med det här kontraktet. Sen kanske jag läser in mer än vad jag gör normalt. Men det är väl det, liksom, man måste ju ändå liksom försöka se lite positivt på saker och ting.
Det är ändå så att även om jag har förståelse för det han säger, att han säger så här, nej, men det här var inte optimalt och så här. Och på vissa sätt kan jag tycka synd om en kille som i fjol var liksom skytteliga vinnare mer eller mindre. Skulle liksom spela EM 2020 och var i Genua och skrev kontrakt och bara skulle köpa hus någonstans i Ligurien. Och sen så slår corona till och han, det är inte ens en klubb som vill värva honom. Typ. Alltså det är ju en absurd situation för honom. Men oavsett det så är det en... Han sätter sig ändå i en situation när han säger att det är inte optimalt. Liksom, så sätter han sig i en situation där han nu verkligen måste prestera för att åter bli ordentligt älskad. Förstår ni vad jag menar då? Mm. Han kan inte leva på gamla meriter längre nu.
Nej.
Utan nu måste han verkligen leverera också. När vi investerar i honom igen. Alltså, för att det var inte så att han direkt skrev på ett kontrakt och sa det här är klubben i mitt hjärta. Jag kan inte tänka mig att lämna. Liksom. Mm. Det var inte så det var. Utan nej, det var inte lite annorlunda. Så att han, nej, det är inte Totte på flera är... sätt. Men,
på gott och ont.
Nej, men han sätter sig ändå i en situation med de här citaten som jag förstår. Mm. Där han nu verkligen måste leverera och lyfta sig till den nivån som du pratar om. Han måste bli en ledare nu. Mm.
Kan inte det också vara, jag tänkte på det förra året när Bojanic blev liksom årets bajare, var inte det liksom att han har en liten revansch där att utkräva, för man, tittar man på, om man nu skulle summera 2019 så var ju han stor del utav extremt varför det gick bra.
Ja.
Men Bojanic snodde för att han kom igång efter ett halvår. För han var ju ganska dålig i början.
Det där är en myt, tycker jag.
Den utmärkelsen är väl inte det som avgör.
Nej. Men, nej, jag menar bara
sen,
på...
Sen tycker jag inte att Bojanic var dåligt halvår heller. Kan det inte finnas en
revanschlust då? Att liksom bli...
Jag tror inte. Jag tror att det är snarare mer bitterhet över att saker och ting inte blev som det såg ut att det skulle bli för honom för ett år sedan. Återigen, han var liksom i Serie A och skulle leta hus. Liksom. Det var där han var och var given i en landslagstrupp till EM 2020. Mm. Och nu bara, han är så långt som landslaget och landslaget spelar inte ens några matcher, så jag vet inte vad. Mm. Det är en extrem scenförändring för honom. Och nu får han, nu gäller det att han visar karaktär och lyfter sig här och bevisar både för sig själv och alla andra att han är ledare.
Jag tycker det finns ganska tydliga paralleller att dra till hela Gille-historien som var 2018. Hur han satt ju på utgående till sommaren, precis som Mujo. Mm. Eller Gille satt i vintern, men han skulle säljas under sommaren ifall vi ville få pengar. Så det var ju hela den grejen, och så bestämde han sig för att stanna. Och då var det ett VM där han kände att han är ju på håret till att få följa med.
Yep.
Gillan får inte följa med. Mujo får inte spela EM eller gå till Genoa för att det kommer en pandemi. Det är liksom någonting, det går inte riktigt som de tänkt sig. Gillan, han kollapsar.
Mm.
Är en skugga av sitt forna jag hela den höstsäsongen. Och går, när hans kontrakt går ut, så går han till någon klubb i Japan.
Sydkorea.
Ja, Sydkorea kanske till och med. Ja, jag vet inte. Och hamnar på bänken där. Och nu spelar han i någon skitklubb i Kroatien. Det är ju, han hade ju lika gärna kunnat göra som Mujo, som han gör nu. Att, nej men fan, det var inte klockrent att sticka utomlands. Dels så har ju Mujo, när det skett sig med hela VM eller EM-frågan med landslaget och sådär, va? Nej men... Eller att flytta till Genoa. Han knyter näven i fickan och är faktiskt en av få under hela vår, eller vad ska man säga, första delen av säsongen som han faktiskt spelar. Han är ganska godkänd då. jämfört med många andra spelare i år.
Vi satt ju faktiskt och sa här i Bayern-podden att men han är väl en av de som kanske får godkänt av bortsett från AIK-derbyt, sa vi.
Ja, typ men absolut.
5-6 matcher sådär. Ja. För då känner man sen han ihop lite.
Ja, exakt. För det var ju framförallt när det verkade vara så här, okay, men ska han stanna eller inte? Ha några alternativ märks på honom också där. Mm. Men fan, att han stannar visar ändå på någon form av helt annan mentalitet, att han vill bara ha det bästa hela tiden, och just nu är Bayern det bästa för honom. Medan Gillon, han vill bara utomlands. Mm. Han hade ju liksom ingen liksom tanke på att det här är bäst för min karriär, utan han vill ju liksom egentligen bara han jagar fame liksom. Mm. På något sätt. Nej, så jag är jäkligt ändå glad dels att jag har löst sig nu. För jag sa ju förra podden att hela hanteringen kring Mujo-situationen var lite pinsam. Att han har stannat kvar och tränat så mycket, och man har inte vetat någonting, det har inte kommunicerats någonting kring någonting överhuvudtaget. Och jag vet inte.
Det kan ju också vara...
Det är skönt att, de har löst det nu bara.
I vissa situationer kan ju kommunikation faktiskt skälpa mer än att hjälpa också. Och det kan ju vara så i det här fallet. Så, vi kritiserar ju ofta och gärna kommunikationen inom Hammarby fotboll.
Det är det vi är bra
på. Men här kring Mujo var den kanske inte så illa liksom.
Nej, jag håller med. Men det har varit en grej som legat och gnagt.
Jag förstår.
Så det är, för mig är det egentligen det skönaste att det bara har löst sig på ett eller annat sätt. Sen är man jäkligt glad att han stannar, för det visar ganska mycket vad han vill med sin karriär också. Att han bara inte nappar på att ta i kvaliteten och så ja, de konkar om 3 månader.
Vi snackade om QPR också.
Ja, men ja. Exakt.
Men i alla fall, Tony.
Ja, just
det. Tony-effekten var det nu.
Och nu börjar raset. Det var ju hans fel, enligt dem på krogen där igår. Alltihop. Att det rasade ihop. Det var ju Tonys fel.
Ja.
Tony-effekten.
Helt sjukt.
Ja. Har du något att tillägga på honom? Nej.
Vi tog väl Tony förra avsnittet.
Jag tycker att det är lite sådär. Jag ska ärligt erkänna. Jag gillar ju Tony. Jag tycker han är en annorlunda prick. Jag tycker det kanske är lite problematiskt när man tar in gamla liksom tränare och ska vara en del av organisationen. Det kan jag se lite som problematiskt. Det måste kunna finnas någon annan. Och jag har alltid tycker sällan att det blir bra när man tar tillbaka gamla sådana som har varit, som man har redan försökt med. Lite så. Men den här rollen han har, det kanske är jättebra. Och jag litar ju på vår sportsliga ledning att de ser liksom varför de tog in honom.
De kanske vill ha in energi i truppen och klubben. Mm. Och om det är någonting Tony Tiger kommer med, så är det väl energi i alla fall.
Ja. Och så länge han inte liksom är huvudtränare, så är det lugnt för mig.
Det är inte han som tar ut laget.
Nej, jag vet inte.
Det
vet inte vad som har hänt imorgon.
Han kanske väljer Björklund senior, tror jag.
Ja. Han kanske väljer att träna de spelarna han vill ska spela bättre.
Hammarbys nästa tränare vet vi vem det är. Och han är ju på Årsta, men det är ju inte Tony Tiger, utan det är ju Björklund. Det är han som tar över sen.
Jaha.
Det fattar man ju.
Jaha. Nej.
Jo.
Jag tror
på Bilbon.
Vad gör Jesper Blomqvist?
Vad är Blomqvist?
Vad gör Borken? Han håller på med teater, va? Hörde jag. Jag vet aldrig.
Jag tycker Gerhardsson ändå hade lite idéer. Där när han kom in efter Greg.
Många som har idéer. Ja. Nej, jag tror att Bilbon är kvar.
Ja, jag säger inte att han är på väg. Jag bara säger att den naturliga ersättaren finns redan i klubben.
Ja, eller så finns det... Jag tror att det är lite som man pratar om, att man har liksom... Det ni pratar om, jag kommer inte ihåg, var det du som pratade om det? Att man har liksom en... Man jobbar efter en liksom en större bild, och man har liksom redan namn som är liksom inskolade i liksom hur vi ska spela fotboll. Och det finns liksom säkert liksom massa alternativ, så visst. Men du...
Förlåt, sa jag Gerhardsson. Jag sa Denneby.
Denneby, ja.
Det är han är vår nästa.
Var det inte han som sa att vi ska slå tidiga inlägg?
Mm, exakt.
Var det inte det som var hans stora
grej? Ja, men det är ju det när jag tänker på.
Ja, det känns som att han har mycket att förlora genom att...
Ja. Nej, men Tony har väl dock allt att vinna egentligen?
Ja.
Men,
men jag tror absolut inte vi förlorar mot Sirius på grund av att det var Tony här. Det var mest det
jag
ville.
Jag tror inte någon som tror det.
Tro mig. De finns. Vi ska spela Europa spel. Är det meningen? Nu på torsdag, va?
Ja.
Mm. Ska vi spela mot Puskas Akademi? Någonting? Ja.
Akademia.
En lite så bittert betänk på coronatiden att man inte kunde få åka ner till Budapest och härja lite. En hel helg. Vara där och bara hänga med Hammarbyar. Det är ju sorgen.
Så är det.
Och den här matchen som kommer nu på torsdag, det vad händer?
Jag känner väldigt lite kring den. Mm. Jag har verkligen sett fram emot Europa. Liksom. Mm.
Men man
hade ju fan ett sparkonto bara för att kunna resa. Liksom.
Mm.
Och nu bara, nej men det blir el, en match, ingen publik, ingen resa alls. Det är fortfarande så bitter så att jag känner väldigt lite kring den matchen.
Mm.
Ja. Nej, jag är likadan. Man tillåter sig inte att känna sig jävla mycket för att besvikelsen kommer ta över då.
Ja,
för att man inte får vara där.
Ja.
Jag är fan inte ens övertygad att det blir någon match.
Mm. Jag är väl lite inne på det här att jag, alltså, nej, jag vet inte vad jag känner. Jag känner ingen pepp alls inför den här matchen.
Nej, men den ska visas.
Däremot så tror jag att liksom spelarna och ledarna och det ser som en otrolig liksom att det blir kul för dem. Liksom att det blir lite break ifrån haveriet i allsvenskan och att de kanske går in, ja men det här, nu måste vi liksom köra och göra bra ifrån oss. Mm. För det här är liksom, det är ju, dels är det ju pengar, dels är det ju massa sådana saker. Så jag tror att de kommer gå in ganska stenhårt med det där. Men jag tror att som supporter, jag ärligt talat, det är lite som när, du vet, sådana som spelar så här hockey-Europa-spel. That's it. Nej, jag har aldrig känt så lite för en Europa-match.
Nej, verkligen.
Jag kommer ihåg när man mötte Gomel. Man var helt överlycklig. Och, vet, man åkte till Norge. Och du vet, bara möta ett norskt lag var jättekul.
Ja.
Alltså,
förutom
Braga, du vet, alla de här resorna. Det, fan, det var ju liksom... Det var ju grädden på moset, men idag känner man ju liksom man inte ens får delta själv.
Alltså... Nej, jag är så bitter så att jag kommer inte över det.
Mm. Nej, det, ja.
Nej det här blir ju som en av träningsmatcherna i Portugal. Liksom.
Ja.
Fan, det är lite den känslan. Alltså, ja. Kul att möta internationellt motstånd. Och, men nu, som sagt, eftersom att deras uppladdning har ju varit allt annat än optimal med coronafall i truppen, det är ju... Ja.
Ja, får se om det blir någon match. Ja. Jag vet inte, är de
ja,
på
exakt.
Väg till Stockholm eller sitter
nej,
i sjukhus eller
jag har faktiskt eller? Ingen aning, men
jag kan
det är antagligen inte en fulltränad trupp, så vi ska ju slå dem utan problem, kan jag tycka.
Jag vet inte om vi ska slå ett lag som slutade tre ungen utan problem. Det vet
ja,
inte
med den uppladdningen de har haft kan jag tycka att allt annat är underkänt. Så bra är inte ungerska ligan.
Jag tror det blir farligt att underskatta dem.
Nej, underskattningen inte alls, men jag tycker vi...
Jag tror att det finns en risk för det.
Ja, kanske. Men jag har tänkt på en annan grej kring just hela Europa-grejen. Vi hade stjärnorna stått rätt i kurs, eller fel, jag vet inte hur man är lagd. Men då hade vi kunnat hamna i Budapest samtidigt som Djurgården.
Ja,
uppladdningen där.
Gud, vad härligt det hade varit. Ja. Oj, vem har mest folk? Vi avgör. Vi syns på bron. Nu kör vi.
Nej, så det gav ju ännu mer, liksom, så i alla fall för mig, lite bitterhet. Liksom, att man inte kunde...
Ja.
Det hade varit fint.
Ja. Jag tror inte Budapest hade stått kvar då.
Ja, vi tar tre nya. Du, det är många som klagar lite på att Expressen ska sända den här matchen. Men vad jag förstår så är väl liksom, hur fungerar det? Det går väl att liksom livesända på krogen i alla fall, eller?
Det
ska nog gå.
Jag antar det.
Ja,
det finns väl rättigheter att köpa till allt för...
Ja.
Jag gillar att Rami Shaban är expertkommentator.
Ja, det är en bonus vi får.
Härlig bonus.
Ur Bayern.
Du,
är det någon match man sätter på mute här i den här?
Ja, men å andra sidan så lyssnar jag mute hela tiden. Så jag klarar inte av kommentatorer. Så att, men jag ska bara klargöra det för våra lyssnare här. Att det har ju liksom inte med Hammarby att göra. Alltså Hammarby har ju inte förhandlat fram något TV-avtal. Nej. Kring de här Europa-matcherna. Utan det är ju liksom andra faktorer som gör det. Det är ju liksom vem som sköter det. Har ingenting med Hammarby att göra. Att liksom Expressen skulle sända de här. Det är ju de som har varit där och huggt liksom. Det kunde ha hamnat var som helst någonstans. Sen vet jag inte, de pratar lite olika priser. Det är 139, det är...
Ja, det är 139 som gäller.
Är det så? Jag tyckte jag läste 99. Men okej, då har jag fel.
Det är en pay-per-view-match.
Ja, 139 då. Pay-per-view. Sen kan du... Åh gud, nu gör jag reklam för Sportexpressen här, men de har ju så här med månadskonto till två, eller månadsmedlemskapet eller vad man kallar
abonnemang.
Det. Abonnemanget, 299. Men sen var det någon specialdeal nu på 199. Per man signade nu. Nej, för en månad. Men den här matchen, bara den kostar 139 kronor.
Ja.
Jag vet inte om det är så mycket reklam att betala 300 spänn i månaden för Elitettan och Division 1. Det är ju Elitettan som är intressant. Ja, exakt.
Ja, det är det.
Men då kan man ju lika gärna åka till de vallarna de spelar på och stå utanför stängslet. Det är gratis.
Det är gratis.
Men man inte ens betala intresse.
Men det kostar det.
Men är det, jag vet inte. Jag bara, så här, visst, 139 spänn för att kolla på en match. Så vi hade ju helst varit på arenan, så kanske liksom... Det här är vad det är. Det är ju liksom ingenting som Hammarby råder över. Det är väl liksom mer det jag vill komma fram till.
Matchen kostar 139, inte så jävla farligt.
Tror att man har det där sparkontot för att resa i Europa.
Ja, precis. Vad hade det inte kostat? Vad hade det inte kostat oss? Oj, oj, oj.
139 kronor.
Ja, jag tror att man har Hammarby-kortet. Alltså. Bara köra. Köra. Ja, men vad tror vi då? Vi tror att vi kirrar dem.
Nej, tror inte jag. Jag tror att det blir total flopp.
Okej.
Ja, optimisten har talat.
Optimisten Erik har satt ribban för det här programmet.
Mm.
Ja.
Ja, om det blir en match så 5-1.
Oj.
Du är så konsekvent.
Ja, det.
Någon gång kommer
det. Någon gång.
Du är så
det är nu det dossnar.
Även en trasig klocka går rätt två gånger.
Jag är så fast i 2019.
Ja.
Jag
väljer inte lämna det, för då kommer jag ju kollapsa.
Nej, jag tror vi vinner med 3-1. Väldigt udda resultat.
Ja. Vi gör en Sirius helt enkelt.
Vi gör en Sirius. Hade vi någon låt eller?
Ja, du hade ju en. Du sjöng ju på den. Nej. Det avsnittet.
Ja, just det. Så då, ja.
Nu har jag börjat fylla hicka här, så nu får vi wrap up.
Vi ska dra. Du, jag ska bara, det är några personer som har swishat som jag tänkte bara dra lite snabbt. Som jag är så snäll. Det är en kille som heter AD Akta på Twitter som har varit snäll och skickat sms. Eller Swish menar jag, förlåt. Tackar vi för. Och sen en kille som heter Tommy Fugner.
Ja, ah, fina Tommy.
Tommy.
Shoutout till Tommy.
Ja, shoutout till Tommy. Han är alltid snäll. Men,
han var med i Portugal, har du nämnt det?
Ja, det var han faktiskt. Helvete vad full han var.
Inte ett heller. Jävla avsnitt.
Ja.
Och nu hör ni.
Ja,
det är dags att avsluta.
Det är dags att avsluta. Vi kör Give Me Hope, Johanna. Kör vi. Det var länge sedan. Och det är ju då för våran nya ytterback. Som hette, vad hette han?
Mohanad Yaz, vill jag säga att han heter. Jag har säkert helt fel.
Mohanad.
Men det var det kommentatorn sa på det där klippet jag såg.
Så ska vi lita på honom nu?
Ja, nu väljer jag att lita på honom.
Okej. Okay.
Jag vet inte ens vem det var.
Ja, men då kör vi. Vi hörs om en vecka igen. Med glada nyheter förhoppningsvis. Hörs.
Ha det bra.
Will make Joanne Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.